podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Vi spelade in ett avsnitt förra veckan, men det försvann. Vi gick väldigt noga igenom EU-valet, parti för parti. Det var ett jättebra avsnitt, vi var väldigt, väldigt nöjda. Men på grund av ett litet missöde så blev det ingenting vi fick lyssna på. Så vi blev istället bara fyra personer som fick sitta i ett pyttelitet rum och prata om EU-valet. Så det var meningslöst.
Och jag hade jätteroliga 031-humorgrejer.
Många fina skämt. Vi kan bara beklaga det här. Vi
031 är för en yngre generation, Göteborgs humor.
Ja, precis.
Ett riktnummer som man säger.
Till stad som hette Göteborg.
Vi ska försöka hämta hem lite den här veckan. Med oss för att göra det har vi Ulrika Schenström.
Hej hopp!
Hon är moderat. Vi har från Aftonbladets ledarredaktion av Jonas Sima.
Det stämmer.
Och Dan Svedin.
Ja.
Jag heter Anna Andersson. Det har gått nu alltså 8 dagar sedan vi gick och röstade och med lite distans. Vad tar ni mer från det här resultatet som vi fick? Vi börjar nog att prata om hur vi röstade i Sverige. Mm. Ulrika, vad är ditt liksom bestående intryck?
Lars Adaktusson,
tar du med dig?
Det är det som jag får på. Alltså att man kan ju vara så förhandstippad att det går så bra. Och sen, hör och häpna, så kommer en politisk fråga. Och totalt smäller igen dörren för en framgång. Och faktiskt hjälper Moderaterna, som inte gick bra alls i början på kampanjen. Men som fick tillbaka en massa väljare. Troligen kvinnor som hade tänkt att rösta på
Ebba, ja. Mm. Så blev det inte så.
Nej.
Jonna, vad säger du?
Ja, det var en intressant vändning för framgångssagan KD som har pågått sedan valet, får man ändå säga, höstas. Och Lars Adaktusson, det känns ju som att hur ska han komma tillbaka? Han slåss ju fortfarande lite med näbbar och klor i senast igår söndags efter Peter Wolodarski skrev en stor krönika där han var väldigt kritisk till Lars Adaktusson och menade att hur skulle journalisten Adaktusson ha reagerat på det här beteendet som han uppvisar som politiker? Så det blir spännande att följa. Mm. Sen tar jag väl med mig att Sverige gick lite på tvärs mot trenden i EU-överlag. För vi såg ju de här traditionella stora vänster-högerpartierna kollapsa i land efter land. Men i Sverige så behöll ju ändå Socialdemokraterna och Moderaterna sina mandat.
Mm. Och i övre Europa också den här trenden med gröna och liberaler.
Precis.
Som gick framåt.
Och det gjorde, de backade i Sverige. Mm. Så att, det är lite intressant.
Men inte säker på att det hade blivit så om inte Lars Adaktusson hade gjort.
Men inte Moderaterna i alla fall.
Nej. Om vi struntar i Moderaterna, men alltså i blockhänseende, så är inte jag så säker på hela vägen kanske.
Nej, det var nog en viktig fråga för alla, alltså just att abortfrågan blåste upp. Den blåste ju faktiskt upp strax före riksdagsvalet i höstas också och blev en black om foten för SD den gången. Så att,
ja,
det är intressant
det,
hur den är
det är
för svenska folket.
Det är en viktig fråga på riktigt för många. Mm. Daniel, vad säger du?
Nej, men Kristdemokraternas, vad ska man säga, lite platta fall är ju egentligen det mest intressanta. Också på grund av att det har liksom fortsatt in, det har ju kommit mätningar nu som visar riksdagsvalsympatierna och att det också där Inizio hade en mätning förra veckan där KD backar även där. Man har ju liksom, man pratar ju ofta om att riksdagsvalet och EU-valet är två olika frågor och därför så spelar det inte så stor roll, men den här liksom, och nu är ju Lars Adaktusson riksdagsman, har varit EU-parlamentariker
förra mandatperioden.
Precis, så att den här saken, om man ska säga, skandalen för Kristdemokraterna drar liksom vidare och blir ett problem även för deras stöd när det gäller hur man sympatiserar i de nationella parlamenten. Mm. Och att hans krishantering, i huvudsak på Twitter, där han håller på och bråkar med journalisten som gjorde avslöjandet, att det liksom, ja, men han gräver sig djupare och djupare ner i den här skithögen som han har ställt.
Och det där har vi ju konstaterat tidigare, att ibland blir det lite uppblåsta siffror åt det ena eller andra hållet, alltså det kan vara också nedblåst så att säga. Och jag tror att jag myntade någonting i den här berömda raderade podden. Så sa jag ju att det är ungefär som en riktig viktminskning. Om man går ner väldigt sakta under en lång tid så har man lättare att sväva ut och ändå inte gå upp i vikt. Lite grann tror jag också att öka i opinionen är ungefär samma sak. Om man då tittar på på Centerpartiet. Jag har inte riktigt helt koll på exakt vilket flöde det är, men jag, om ni tittar på hur siffrorna ser ut så är det ju hela tiden 0,2, 0,3, stilla, 0,2. De biter sig ju upp i opinionen hela tiden. Till skillnad från 10,8, KD som blåst upp väldigt snabbt. Och händer då en sån där Lars Adaktusson sak, ja då försvinner de väljarna tillbaka därifrån de kom. Medan jag tror att Centerpartiet stadigt går uppåt kanske på ett annat sätt.
Sen är det intressant att som EU-valet att det känns mer persondrivet än riksdagsval. Alltså en sån som Fredrik Federley är ju en omvittnat duktig debattör. Han var ju med överallt och han är nog en sån som faktiskt lockar väljare lite från överallt också. Sara Skyttedal till exempel från Kristdemokraterna, hon är en mer polariserande person. Jag tror till och med, om man jämför med till exempel Ebba Busch Thor som har mer den här gladast vinner utstrålningen som man har pratat om. Som en motpol till Ulf Kristerssons lite buttrare miner. Men Sara Skyttedal är ju också en mer just polariserande person. Så jag tror inte hon kanske var
kamp hela tiden fem.
Den vinnande figuren. Som Lars Adaktusson faktiskt var för om förra valet.
Ja. Det tycker jag är lite intressant med det här valet. Men bara, alltså att det inte fanns någon riktig kryssraket. Att Thomas Tobé var väl den som fick flest röster och det är liksom grattis till honom. Men att det inte
han var
fanns
ändå toppnamnet.
Precis, men det, finns, det fanns liksom ingen kandidat som gick förbi på något tydligt sätt hur man var placerad.
Ingen
partier.
Blev liksom uppkryssad.
Men ingen Marit Paulsen överhuvudtaget.
Ja, eller Anna Hed, som sossarnas gamla nej till EU, eller nej till EMU-röst som stod på baksidan av listan i det första valet hon kom in. Och liksom kryssade sig förbi 30 platser. Det är ju sensationellt. Något sånt ser man ju inte alls.
Men givet det som händer kring alltså själva abortfrågan så kan man också säga det att Thomas Tobé gjorde ju ändå hyfsat ifrån sig i de debatter där han var, tycker jag, riktigt duktig och balanserad och försökte att prata om det han själv ville göra och inte vad alla andra höll på med i rummet.
Både han och Fritzson tycker jag växte på slutet, att de hittade sina roller väldigt
tydligt. Ja, och det tror jag gjorde att när den här abortgrejen kom så hade han inte framstått
folk
som
inte så svårövertalade kanske.
Exakt.
Moderaterna köpte dessutom Facebook-annonser mot liksom borgerliga väljare där det stod att vi står upp för aborträtten. Så att de försökte ju hacka ur KD.
Jag vill ändå säga, för alla ni har nu pratat om så här, liksom, så här KDs platta fall, jag vill ändå påminna om att KD gjorde sitt bästa EU-val någonsin, fick 8,5% av rösterna. Även SD gick framåt jämfört med förra EU-valet, inte jämfört med riksdagsval, men EU-valet. Nu ska vi se. Sverigedemokraterna fick 15,3%. Hur mycket är psykologi i det här när man ska analysera ett valresultat? För men det är ju på pappret framgångar.
Absolut, men det var ju att i opinionsundersökningen innan så hade KD haft tvåsiffriga.
Du menar att de hade tecknat in liksom för mycket?
Ja, eller vi alla hade väl det. Trott att det här skulle bli sensationellt.
Jag hade bestämt att det var storyn. Liksom, att KD kommer göra sitt bästa val någonsin, och, vilket de ändå gjorde.
Men det gjorde de, det är det jag säger. Alltså
och då vill jag bara påminna.
Kanske till och med större än Moderaterna.
Ja, det var ju det.
Om hur många gånger har vi i den här podden sagt följande: lita inte på siffrorna i opinionsmätningar.
Det tycker jag man ska.
Och det tror jag är kanske kontentan av det. Vi var alla säkra på att de skulle gå uppåt. Det gjorde de också. Men vi hade inte räknat med att Lars Adaktusson hade röstat som han gjorde 22 gånger.
Det är väl också ett litet underbetyg till svensk EU-journalistik att ingen hade tittat
det
på hans omröstning.
Och hade dessutom den här Pilthammar-historien nere i Sölvesborg, den här så kallade låtsasgruppsexbilden, kommit långt tidigare, då kan det ha tagit ut varandra om jag ska vara ärlig. För den kom sista dagen, så att lite grann är det tillfälligheter här och sådana saker som vi brukar kalla för X-faktorn. Svårt att veta.
Men jag tror, alltså jag vill bara också säga om Thomas Tobé att han var verkligen, jag trodde inte att han skulle bli så lyckosam. Eller liksom,
och balanserad.
Nej, men alltså, han skulle funka så bra. För han har, sen han blev, är det försvars? Nej, vad är det han? Han pratade om polisen. Ja, precis. Rättstal, politisk talesperson. Han är ju väldigt hård för i de frågorna. Men nu i EU-valet visade han upp en lite mjukare, lite mer resonerande sida. Och jag tror att det också är förklaringen till varför de lockade så otroligt många från just Liberalerna, visade sig. För att Liberalerna var ju de som gjorde ett katastrofval förutom fyra. Men, och då var majoriteten av de alltså det var bara 36% av deras väljare som hade röstat på dem i riksdagsvalet som faktiskt la sin röst också på dem nu i EU-valet.
Och det här är ändå de stora EU-vännerna.
Precis, men det, då gick de istället till Moderaterna framförallt, och det tror jag hade med Moderaternas
personerna att göra.
Ja, och profilen i att de hade lite mer EU-kritik, att Liberalerna hade en ganska ointellektuell hållning i det här valet. Alltså allting var ju fantastiskt.
Han kunde knappt få en hållning på sig, han bytte kandidat.
Ja, fast det var ändå så där okritiskt. Jag tror att är det någonting som inte liberala väljare är, så är det okritiska. De är kritiskt tänkande personer.
Liberalerna har ju kört samma kampanj nästan sen vi gick med i EU. Alltså att det är ja till EU.
Ja till EU,
och det bygger ju liksom på en logik som egentligen är ganska gammal, när Socialdemokraterna varvade sina listor med ja och nej-sägare. För att det var så viktigt att hålla ihop partiet. Och då kunde liksom Liberalerna inta en position att men vi är emot institution, eller vi är för institutionen i sig. Och det finns ju ingen, liksom, det finns ju ingen som är emot institutionen idag på det sättet. Alltså det finns olika sorters
inte
kritik.
Inte ens Sverigedemokraterna, nej, inte ens vill längre.
Inte vänsterpartisterna heller. Och att bara då säga så här, vi ja till EU, vad betyder det? Det är ju liksom som ja till landstinget. Eller ja till riksdagen. Liksom, det är helt meningslöst.
Oui till EU då?
Jawohl! Men det var många som inte trodde att de skulle komma in överhuvudtaget, så att de lyckades i alla fall få sitt mandat.
De lyckades klamra sig upp där. De förlorade ett mandat men fick behålla ett.
Hon från Liberalerna, så Ebba Busch kallade
henne. På Facebook. En annan sak som många har reflekterat över under veckan som gått, det var ju det här som man kunde känna som väldigt lite fånig, att alla partier kallade sig själva för vinnare. De här jubelbilderna även från de valvakor de man rimligen borde ha saker att fundera över. Mm. Är inte det här en risk man tar som parti om man låtsas att det går så bra när det inte gör det?
Nej, men alltså alla partier, oavsett om det går sådär eller jättebra, och jämför man med valet 2018, det är ändå folk som har gått och röstat på ungefär samma saker, lite olika grejer. Då ser ju det lite olika ut. Att jämföra för någonting som hände för 5 år sedan, så är det ju en jätte, det är lång tid i politiken. Jag tror att alla partier borde ta med sig lite grann att fundera lite över vilka man skickar ner, varför man skickar ner de kandidater man gör. Tittar man på andra länder så är det många som sätter coming ledamöter från riksdag och regioner och kommuner och landsting som kan lära sig någonting i Bryssel och ta med sig en ny internationell europeisk nätverk. Mm. Och inte bara sätta, nu säger jag säger inte att alla på de här listorna är det. Men i stor utsträckning så har vi ju inte satt dit människor som är coming, utan som är på något sätt i
passing.
Slutet.
Ja.
Och nu menar jag verkligen inte att alla är det, men det finns en trend i att man sätter dit människor på väg ut på något sätt. Va? Mm. De har varit partisekreterare, de har varit statsråd, de har varit en massa saker och inte kommer att bli, och då skaffa sig jättebra nätverk i Europa och politiska kontakter.
Mm. Men om jag bara går tillbaka till frågan, att alla utsåg sig i princip till vinnare, det blir ju löjeväckande, och det var ju lite samma tendens i riksdagsvalet.
Ja, man tyckte nästan lite synd om dem, tänkte jag, som man var som vanlig tv-tittare. Man bara, men gud, ska ni sitta ner och låtsas vara glada? Det här är ju ett skitresultat.
Precis, fast ja, men därför var det ju befriande med
Sjöstedt var det, va?
Ja, eller, FI,
ja,
tänker jag.
Ja, FI,
men nu
har,
står du helt still.
Soraya Post.
Soraya Post, jag kommer inte ihåg det sist.
Det tog en vecka, så.
Ja, Soraya Post, givetvis. Men hon var ändå befriande, besviken och ledsen.
Ja.
Och med all rätt, för att det var ju ett
utsatt. Även Jonas Sjöstedt andades för lite kritik, att de hade inte så mycket att vara glada.
Ja. Det var en bra valrörelse, men
ja. Malin Björk-affären, det var väl SVT:s, men kanske också Aftonbladets hårda linje på ledarsidan, ja, som sänkte dem, tyckte han där.
Sen är det väl lite skillnad på, alltså det är klart så här, Miljöpartiet, att de står och jublar, det är klart, det var ett jättedåligt valresultat jämfört med det förra. Men de gick in i valrörelsen med att ha 4% ungefär av liksom väljarstödet. Så det är klart att de kan jubla.
Så lite grann kan man välja sin referenspunkt.
Precis, men att som Socialdemokraterna gör sitt liksom, återigen, sedan 2006 har de bara gjort sina sämsta val sedan demokratins genomförande. Att återigen liksom, göra det och stå och jubla, det är ju periodiskt. Det får man väl säga om. Och det är också liksom med Kristdemokraterna, att de kan såklart vara glada, men alla hade intecknat att de skulle få tvåsiffrigt. Så.
Men är det inte lite som så här, nu finns det ju inga sportintresserade människor i den här panelen, så den här analogin kommer väl falla platt i marken. Men efter även en dålig match så måste det liksom tränaren gå och säga något uppmuntrande, liksom stöttande. Alltså, så är väl
men
så
är det internt, regler, förstår på jag. Men jag tänker bara
att jo, men det är ju, känna... det är ju internt om signalen man sänder ut. Jag förstår att trenden i hela Europa är ju att till exempel Socialdemokraterna backar något så inåt. Och samma sak för Moderaterna. Och jag förstår ändå att man känner en... om inte glädje så en enorm lättnad.
Mm.
Och, ja, och sen så att man är glad för att faktiskt att valdeltagandet var det högsta i ett EU-val på 20 år och sen är det ju katastrof i
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ja, vissa invandrartäta områden till exempel, det måste ju bli en diskussion också.
Precis. Mm. Nej, men egentligen så jag tänkte på det just där med 2010 är väl sista gången man har sett att folk har varit ledsna när Mona Sahlin liksom stod och grät på scenen ihop med Malin Pekul. Att
det är liksom på 40% eller vad hade de då?
Ja,
38.
31. Och det blev så avhånat då liksom att och nu står hon där och gråter och hon står och klappar och liksom man kanske inte vill ha den typen av förnedrande bilder på sig själv när man är ledsen. Men jag tror verkligen att det är, man behöver nog visa också att vi är fan inte nöjda med det här.
Nej, och det tror jag man måste göra. För att annars så får du ju en organisation som alla hoppar omkring och tror att man har vunnit. Vilket gör att man inte skärper sig. Och folk tar selfies utanför valstugor och säger
men jag tänker också just att man som väljare inte... kan reagera. Att de verkar ju helt verklighetsfrånvända.
Jag är helt övertygad om att väljarna tror att de är galna.
Ja, alltså det är lite det jag tänker apropå vad man sänder ut. Liksom.
Men du måste ju både sända ut till väljarna men också de här de troende, de närmaste som springer omkring och kampanjar. Om de tror att det här är enorma framgångar då blir det ju jätteproblematiskt att få de här att tro att de måste lägga ner ett kol till. Så att,
okej, vi ska titta ut lite grann i övriga Europa hur det gick, lite svepande sådär. Det är väl lite spretiga resultat. Som du var inne på, Jonna, så det gick ju väldigt illa för många gånger för liksom, de här gamla statsbärande partierna, konservativa socialdemokrater, med några undantag. Sossarna gjorde bra i Holland och Spanien, va? Mm. Gjorde bra.
Ja, i Danmark också.
Och i Danmark, där också Danmark var ett undantag på annat sätt, för högernationalister gick ju fram på många håll, men i Danmark så kollapsade ju faktiskt ens folkeparti.
Mm. I Finland gick det sen också framåt.
Mm, lite grann.
Vad är liksom det starkaste intrycket ni har från övriga Europa sådär?
Nej, egentligen så finns det väl en alltså Socialdemokraternas kris pratar jag ju liksom gärna och länge om. Liksom. Men det finns ju en lite oberättad historia om de här traditionella mitten-högerpartierna på något sätt. Att det är vissa... Så Tories kollaps är ju superintressant.
Och, ja, mycket intressant.
Och republikanerna i Frankrike har ju liksom... De hade ju dåligt valresultat förra gången när det var presidentvalet. Så det är ju ingen konstigt på det sättet. Men, och även i Spanien, när man ser Partido Popular försvinner, att den här liksom gamla... Ja, men Moderaternas systerpartier eller liksom närstående, den typen av partier liksom också går riktigt ruttet. Och den står ni inte riktigt berättar. Vad handlar det om? Och då har man ju liksom pratat om Kurz i Österrike då, att hans modell, att han bjuder in högerextremisterna och kan samarbeta med dem, att det skulle vara liksom vägen framåt. Och så har det också visat sig gått åt skogen, för att nu har han ju fått lämna.
Med nyval i september.
Ja, nyval där. Och hela regeringen har avgått. Att det liksom, den liksom demokratiska, gamla, kristdemokratiska eller mittenhöger, högern letar också efter sin roll på ett sätt som det inte pratas så himla mycket om, tycker jag, jämfört med, eller i relation till hur mycket det pratas om Socialdemokraternas kollaps.
Ja, och jag tycker Storbritannien är väldigt intressant med tanke på att Tory ska byta partiledare.
På fredag går mig.
Mm. Ja.
Och om Tories och Labour tillsammans har 20% i det här valet så är det ju en fullständig katastrof för båda partierna. Mm. Men vad det här kommer innebära för den som tar över efter mig, om det nu blir Boris Johnson, om han kommer göra en hard Brexit eller inte, eller om han kommer att göra, ni minns precis vad han gjorde, han hade ju två alternativ när han stod och skulle välja det ena eller det andra. Och det är klart, Cameron valde
om man skulle välja.
Remain och han valde då Leave, vilket ju naturligtvis betydde att de försökte hålla ihop Tories, inte allihopa i den ena flanken. Precis som den här flankproblematiken i Moderaterna och i Alliansen har varit. Några bara sticker rakt iväg. Så att det var ju smart att hålla ihop partiet. Mm. Men det verkar inte så framgångsrikt.
Nej, för man ska säga att det största enskilt parti i hela EU-parlamentet nu är ju Brexitpartiet. Mm. Som ju gjorde stor slam i England. Och därmed
vad ska de då göra?
Men är det
ju
konstigt? Alltså, med tanke på att det är 3 år sedan britterna gick.
Nej,
alltså, jag tycker inte det här är så konstigt. Jag tror att både Tories och Labour hade enorma problem givetvis att mobilisera sina väljare i det här valet. Så jag vet inte hur mycket vi kan läsa in i det. Men vi ser ju en sån typ av utveckling i hela Europa. Och för första gången någonsin så får ju inte de här stora partigrupperna SOD, alltså Socialdemokraternas grupp, och EPP, de konservativas grupp, inte majoritet i parlamentet.
Tillsammans alltså.
Precis, som det har varit tidigare. Mm. Så att det blir ju ett nytt Europaparlament.
Ja, nu är det väl absolut, men vad har det att göra med? Alltså om Brexitpartiet är det största, det kommer ju tveklöst göra en del saker både i debatten och utfallet och framförallt i Storbritannien. Tror jag det här kommer att ha
finns
enorma...
Finns det egentligen någonting som talar mot att de lämnar utan avtal nu? Alltså kommer det inte... Är det inte det...
Parlamentets sammansättning.
Men det går ju också...
Det är det som har varit problemet hela tiden. Liksom, har parlamentet verkligen sista säg i det här då? Kommer det inte... Jag menar, är det inte så att Brexitpartiet nu kommer att tvinga fram... Alltså driva Tories nya ledare framför sig helt enkelt? Under hot om nyval?
Ja. Ja, men jag tror att det kan bli en ny folkomröstning som du pratade om förra veckan. Så att det kan vara
Corbyn
väldigt...
Nu verkar bestämt att det är dit man landar.
Ja.
Vilket ju skapar särskilda konventioner i Labour då, såklart, som har en ändå liksom det, en stor del väljare som vill lämna EU. Inte liksom den majoriteten, men Labour brottas ju med det som många socialdemokratiska partier brottas med. Att man har dels liksom en arbetarklass på efterkälken som vill ha mindre invandring och liksom stänga gränsen och vi vill inte vara med i EU, och en sorts urban medelklassbas liksom i storstäderna, och hur man ska hålla ihop det där.
Men det som händer där och det som har hänt i Österrike tror jag är de två stora liksom, trenderna man kan ändå bevaka. Jag menar, det som hände med Österrike, att regeringen föll och så, det är ju ändå någon slags ljus i mörkret att någon motarbetar högerpopulism. Men den tillsammans med Brexit-frågan och hela
utvecklingen
i Storbritannien
är väldigt intressant också.
Är ju, ja, absolut, alltså
där
absolut.
Gick ju högernationalisterna fram starkt och blev jättestora.
Men det fanns ändå ett ljus. Vi har ju bara sett framgångar för högerpopulister.
Här såg du någonting som hände.
Som backades där, va? Vilket jag tror är jätteintressant.
Mm. Men alltså, vi har ju det spåret alltså, att både Marine Le Pen och Matteo Salvinis lega blev störst i Frankrike respektive Italien. Och det är ju en story hur de här högerextrema partierna har vuxit över hela Europa. Men sen är det ju det här andra spåret, om man vill fokusera på något lite mer hoppfullt då, så är det att de gröna partierna har ju vuxit något enormt, och även Liberalerna. Och de gröna, förutom i Sverige då, så pratar de ju faktiskt om Greta Thunberg-effekten. Det är ju något som vi kan nästan inte förstå här hemma, hur stor hon är. Hon hamnar på omslaget av
det från Dalai Lama också.
Ja, visst. Och det är liksom påven och det är Barack Obama.
Det är på den nivån.
Ja, men, och att man påverkar faktiskt världens största val i princip.
Och det är väl liksom verkligen det som ligger i pipeline, eller det som kommer. Det nya politiska läget är liksom de gamla kristdemokratiska partierna borta, Socialdemokraterna borta. Så är vi fascister och någon sorts grönliberaler på elskotrar som...
Och några goda människor i Österrike. Precis. Som håller på att motarbeta högerpopulister.
Ja, Österrike har vi inte ens nämnt. Det är ju jätteintressant.
Ja, men vi var inne på det. Jag har pratat 4 gånger nu.
Men att han fick gå efter det var det.
Jag sa det.
Ja.
Vi ska snart backa hem till Sverige. Jag ska bara säga att två omedelbara effekter har ju också varit att tyska socialdemokraternas Andrea Nahler har avgått och att de har utlyst nyval i Grekland. För att Syriza gjorde så dåligt resultat. Så det är liksom direkta effekter.
Det kan man ju säga, liksom, ytterkantsvänstern, eller man ska säga, den liksom vänstern till vänster om Socialdemokraterna, gjorde ju ett jättedåligt val över hela Europa. De hade ju liksom ingen...
De är arrogant.
Precis.
Nu ska vi hem till svenska liberaler, för att de gjorde ju ett riktigt dåligt val, kan vi säga, 4,1%. Man följde omräkningen förra veckan, så var de nere på 3,85 när
jag tittade. Vilket gjorde att de alltså kom in.
Ja, men precis. Till slut kom de in i alla fall. De fick sitt mandat. Hur påverkar det här partiledarstriden som vi ju nu närmar oss? Vi vet nu att det är Nyamko Sabuni, Erik Ullenhag och Johan Persson. Deras turné i landet börjar ikväll. Hur påverkar det här valresultatet partiledarvalet?
Alltså det vet man ju inte riktigt. Det kan ju sprida sig en panik inom partiet.
Och vad gör man då? Vem väljer man då? Om paniken sprider sig?
Om paniken sprider sig tror jag att det blir Nyamko Sabuni. Och då tänker man att man måste ha någon mer karismatisk person som är en, ja, som väcker känslor och går igenom rutan och sådär. Någon som är lite
med lite
mer
drag under galoschen.
Ja, drag verkligen. Men annars är ju Erik Ullenhag given och han har väl.
Är han det?
Ja,
jag skulle nog säga att han skulle inte ens ställa upp om han inte redan hade räknat hem till 51.
Så är det så?
Nej, det är jag ganska säker på. Okay. Dessutom minns ni före val, alltså före regeringsbildningen, så kommer ni ihåg att vissa medier rapporterade om att Liberalernas riksdagsgrupp skulle rösta med Moderaternas
inför januariöverenskommelsen.
Ja, och så va. Och det visades ju vara försvinnande få i den där riksdagsgruppen som var på den sidan, och det är samma sida som Nyamko-gänget är. Vilket gör att jag tror inte att Ullenhag, efter vad han har gjort nu, har varit ambassadör och så vidare, han skulle inte ställa upp och sen förlora. Det tror jag absolut inte att han skulle någonsin riskera. Det var därför det tog så lång tid innan han kom ut och sa.
Han
har väl hämtat hem Stockholmsdistrikten, han vet väl att det kommer att bli så här.
Det var en debattartikel här i Aftonbladet förra veckan, 86 folkpartister, förlåt, liberaler, gick ut i Ullenhags stöd.
Och då hade Nyamko Sabuni runt 30 kanske.
27. Ja, det var ju inte någonting jämfört med.
Så det kommer nog ändå bli Erik Ullenhag, om det nu inte är så att de råkar ut för någon sån här Lars Adaktusson story där det visar sig att han har röstat fel någonstans.
Jag lägger nu in den brasklappen eftersom X-faktorn ändå finns.
Men så som det ser ut precis just nu, klockan 2:50 den 3 juni, så skulle jag säga Erik Ullenhag.
Du tror på Daniel?
Nej, men jag tror, apropå det här med paniken, jag tror absolut att de hade nog räknat med att liksom, skulle de bli kvar i Europaparlamentet så skulle de få ett mandat, och det klarar de. De är lite så här som sossarna, vi blev största parti och de sa, ja, vi blev minsta parti men blev ändå kvar. Det finns liksom, paniken tror jag inte hade varit mycket värre.
Den hejdades
om där, Jan Björklund hade lett ut partiet ur Europaparlamentet, så hade man ju så här, hela självbilden skulle ju behöva revideras, och då hade man kunnat valt en räv i partiledare eller vad som helst, bara för att göra någonting. Så nu känns det väl mer, ja, det är business as usual
och back on track.
Precis, och Ullenhag är bound for glory.
Ja, och han är inte så karismatisk, men man pratar ju om att han är den här kronprinsen som har bara odlats under
åren. Det känns så olycksbådande att vara
men inte kronprinsen, utan hans familj är ju adel, så att jag menar, du vet, familjen Ullenhag i ett litet parti som Folkpartiet är ju så.
Det enda motvikten till det där kollektivet på Lidingö.
Nej, men jag tror också att även om han anses vara tråkig, så kan det partiet behöva lite stabilitet, för att det kanske man inte tror om Jan Björklund, men han har ju varit någon person som ändå skjuter från höften lite väl ofta, och särskilt nu inför EU-valet plötsligt blev det ju kaos. Man förstår inte liksom hur, fanns det ingen med en hjärna i det partiet?
Alltså, nu är du hård,
ja. Nej, men jag begriper faktiskt inte hur de betedde sig. Alltså dels att de petade Cecilia Wikström så plötsligt i slutet inför valet, att han annonserar sin avgång strax inför valet som gör att de känns ledarlösa. Och sen var det
turnera med Åkesson.
Men ja, jag turnera med Åkesson,
men hände med det?
Men jag
det
tänkte också på hur de ställde sig i Strandhällfrågan, att då plötsligt så tyckte de att det var okej att liera sig med Moderaterna och SD. Alltså det sände så konstiga signaler, så man förstod liksom, vad har de för linje? Är de helt lost?
Men liksom, Jan Björklund är ju en maktpolitiker internt. Han är ju en person som tar bort dem internt som inte passar i hans maktstruktur. Det är ju därför han har kunnat vara partiledare så otroligt länge. Men därför han gjorde sig av med Birgitta Olsson, hela vänsterflanken, som numera inte finns kvar där. Och det är ju därför de har
då 4,5. Hos Annie Lööf eller?
En del har säkert gått till Annie Lööf, en del kan ha gått till Miljöpartiet, de kan ha gått precis liksom åt det. Jag blev socialdemokrater, I don't know, men de är i alla fall inte kvar där. Men han har ju behållit greppet om partiet på grund av att han gjort sig av med människor som
men
inte
tror, har varit på hans sida. Jag tror din analys är helt rätt, men jag tror att han den strategin långsiktigt har varit väldigt förödande för partiet.
Absolut, det ser
man har
vi
tappat. Och därför tror jag, det här är utan att kunna Liberalerna på samma sätt som jag kan vissa andra partier. Men om jag, då skulle jag kunna tänka mig att ja, nu ger de ut sig ut på den här turnén och så vidare, men det blir Erik Ullenhag. Men att faktiskt Nyamko Sabuni ska erbjudas en fin position, kanske som Maria Arnholms efterträdare som partisekreterare.
Men vill hon vara partisekreterare?
Ja, nej, men alltså någonting så att man håller sina vänner nära med fienderna ännu närmare.
Ja, men jag skulle snarare säga att han borde hämta hem Birgitta Olsson. Och det tror jag Erik Ullenhag har lättare att göra än Jan Björklund.
Jo, men absolut. Intressant. Men de tillhör ju samma flank. Jag tänker mer att man ska försöka löda ihop det här lite färgade partiet.
Det var ju Nyamko Sabunis starkaste när hon på sin presskonferens berättade att hon ville bli partiledare, så var det så här, när jag var minister så hade vi massa olika namn som var ute i tv hela tiden. Det var jag, Lars Leijonborg och Johan Persson och alla möjliga. Men nu är det bara Jan Björklund. Så hennes signal internt var ju bara så här, ni ska få jobb och ni ska få visa
precis
er.
Så. Och det var ju verkligen så.
Your time to shine. Ja. Nästa vecka, den 9 juni, gör Jan Björklund sin sista debatt som partiledare. Den 28 juni ska Liberalerna välja sin nya ledare. Vi återkommer i ämnet. Men vi säger tack för den här gången. Ulrika Schenström, Jonas Sima, Daniel Svedin. Ha en fin vecka. Vi hörs. Hej!
Hej! Hej. Hej.